Jag har sett fram emot att få predika för er igen. Och nu ska vi vända oss till Guds ord. Och vi ska läsa ett, jag ska läsa ett långt stycke ifrån Klagovisorna. Klagovisorna kapitel 1 och 2. Så det blir ett långt stycke. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Bittert gråter hon i natten, tårar rinner ut för hennes kind. Bland annars är hennes älskare, finns ingen som tröstar henne. Alla hennes vänner har svikit henne, det har blivit hennes fiender. Juda har gått i landsflykt på grund av förtryck och svår träldom. Hon bor nu bland hedna folken. Hon finner ingen ro. Alla hennes förföljare har överfallit henne mitt i hennes nöd. Vägarna till Sion sörjer, ty ingen kommer längre till högtiderna. Alla hennes portar är öde, hennes präster suckar, hennes jungfrur är bedrövade, och själv sörjer hon bittert. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. All prakt har försvunnit från dotter Sion. Hennes första liknar hjortar som inte finner bete. De vandrar kraftlösa framför förföljaren. I sin nöd och hemlöshet kommer Jerusalem ihåg allt vad dyrbart hon ägde i forna dagar. Nu, då hennes folk har fallit för ovännas hand och ingen kommer till hennes hjälp, ser hennes ovänner med hån på hennes undergång. Svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som har ärat henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Orenhet fläckar follen på hennes kläder. Hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Hon har sjunkit ofattbart djup och ingen finns som tröstar henne. O Herre, se mitt betryck, till fienden förhäver sig. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrtbart hon ägde. Hon har sett hur hedningarna går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. Allt hennes folk suckar och söker efter bröd. De ger sina dyrbarheter för mat för att hålla sig vid liv. Se, o Herre, och jakt på hur er förakt det har blivit. Betyder ingenting för alla er som går vägen förbi. Jakt på detta se. Kan någon plaga vara lik den plåga som drabbat mig? Den som Herren låtit mig lida på sin brinnande vredesdag. Från höjden har han sänt eld i mina ben, in i mina ben och kuvat dem. Han bredde ut ett nät för mina fötter. Han stötte mig tillbaka. Han har lämnat mig övergiven och sjuk hela dagen. Till ett oknöt mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig händerna på dem som jag inte kan stå emot. Alla de hjältar som fanns hos mig har Herren förkastat. Han kallade samman ett uppbord mot mig för att krossa mina unga män. Som en vinpress har Herren trampat jungfrun dotter Juda. Därför gråter jag, mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran från mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna, ty fienden har blivit mig övermäktig. Sion räcker ut sina händer, men ingen finns som tröstar henne. Mot Jakob har Herren bådat upp både hans ovänner från alla håll. Jerusalem har blivit som något orent ibland dem. Herren är rättfärdig, men jag var upprorig mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden medan de letade efter mat att hålla sig vid liv. Se Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta, mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upproriskt. Ute gör svärd mig barnlös. Inom hus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört min olycka och glädjer sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det ska gå den som en mig. Låt all deras ondska komma inför ditt ansikte och gör med dem så som du har gjort med mig för alla mina synder. Till många är mina suckar och mitt hjärta är sjukt. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dotter Sion med mörka moln? Från himlen han kastat ner Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotpall på vredens dag. Utan att skona har henne fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dotter Judas fästen. Han slog den till marken. Han orenade riket och dess furstar. I vredens hetta högg han ner varje horn i Israel. Han drog in tillbaka sin hand när fienden kom. Jakob förbrände likt en flammande eld som förtär allt runt omkring. Han spände sin båge som en fiende. Hans högra hand var redo. Likt en ovän dödade han allt som var ljuvligt för ögat. Över dotter Sions hydda utgöt han sin vrede som en eld. Herren var som en fiende. Han fördärvade Israel. Han fördärvade alla palats. Han förstörde dess fästen. Han hopade hos dotter Juda bedrövelse och jämmer. Han bröt ner sin boning som en trädgård. Han förstörde sin mötesplats. Högtid och sabbat lät han Herren falla i glömska i Sion. Och i sin brinnande vrede förkastade han kung och präst. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. De ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Herren har beslutat förstöra dotter Sions murar. Han spände mätsnöret för att fördärva och drog inte tillbaka sin hand. Han lät sorg komma över vallar och murar. Allt ligger nu förstörda. Hennes portar har sjunkit ner i jorden. Han förstörde och krossade hennes bommar. Hennes kung och hennes furstar lever bland hela folken. Ingen undervisning ges mer. Och hennes profeter får inga syn från Herren. De sitter stumma på marken. De äldste är dotter Sion. De har kastat stoft på sina huvuden och klätt sig i säcktyg. Jerusalems jungfrur sänker sina huvuden mot jorden. Mina ögon är förtärda av gråt. Det jäser i mitt innersta. Min lever är utgjuten på jorden. Ty dottern mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna. De ropar till sina mödrar. Var finns bröd och vin? De tynar bort likt de slagna på gatorna. De ger upp andan i sina mödrars famn. Vad ska jag säga dig? Vad ska jag jämföra dig med, du dotter i Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig, du jungfru dotter Sion? Din skada är ju stor som ett hav. Vem kan hela dig? Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på din fångenskap. Det budskap de förkunnade var falska och förförande. Alla som går vägen förbi slår hånfullt ihop händerna åt dig. De visslar och skakar på huvudet åt dottern i Jerusalem. Är detta den stad man kallar den fulländade skönheten? Hela jordens fröjd. Alla dina fiender spärrar upp munnen mot dig. De visslar och skär tänder. De säger, vi har fördärvat henne. Ja, detta är den dag som vi väntat på. Nu har vi upplevt den och sett den. Herren har gjort vad han beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det jag för länge sedan har sagt. Han har drivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädja sig över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. Deras hjärtan ropar till Herren. Du dotter Sions murar, låt dina tårar rinna som en bäck både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna ditt öga inte någon vila. Stig upp, ropa högt i natten, när nattens vaktar börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom för dina barns liv. Ty de tynar bort av hunger i alla gathörn. Se, Herre, och besinna vem du har handlat så emot. Skall kvinnor äta sin livsfrukt, barn som de har burit i sin famn? Skall präster och profeter dödas i Herrens helgedom? På marken, ute på gatorna ligger de unga och gamla. Mina jungfrur, mina unga män har fallit för svärd. Du dödade på din vredesdag, du slaktade utan att skona. Som din högtidsdag bådade du upp förskräckelse från alla håll. På Herrens vredens dag fanns ingen som undkom eller överlevde. Dem som jag har burit i min famn och uppfostrat har mina fiender förgjort. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord att läsa av och leva av. Hjälp oss nu att ta till hjärtat hela ditt ord. Både glädjen och sorgen och klagan. Och lär oss genom din heliga ande vad du vill säga till oss genom ditt ord. Tala till de här kapitlen, tala till våra hjärtan i de här kapitlen. Uppenbara för oss ditt ord och vad du vill ha sagt. Utgjut mer av din heliga ande över mig. Och hjälp mig att predika så som du vill, efter ditt ord. Tala till oss idag, Herre. Tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Man får klaga. Vi får komma med vår sorg inför Gud. Och även om vi säger det ibland att nej, man ska inte klaga, så får vi det. Vi får komma med vår sorg inför Gud. Det här sammanhanget som det här är skrivet om, det är troligt Jeremia som har skrivit det, profeten Jeremia, som profeterade i Jerusalem, varnade folket för vad som skulle komma om de inte omvände sig. Men folket lyssnade inte på honom. Och staden belägrades och förstördes. Det var en belägring full av nöd och hunger, följt av plundring och folkmord. Och Jeremia, han skriver om Jerusalem. Han skriver som om han vore Jerusalem när han talar. Och han skriver till Jerusalem, som liknas vid en kvinna, en änka utan man, som är övergiven. Han skriver om sig själv. Han skriver om fienderna. Han skriver om andra runt omkring, om grannarna. Han skriver till andra. Och han skriver om Gud. Och han skriver till Gud. Han ropar och talar till Gud. Och mitt i de här gripande dikterna som det är, av klagan, så är de så systematiska. Båda de här dikterna, kapitlerna, är uppdelade efter från varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Så varje vers är A, sen kommer B, C, D, E, och sen genom hela det alfabetet. Första kapitlet ser vi mest av den nöd och klagan hos folket på grund av synden, som synden hade orsakat. Andra kapitlet ser vi nöden och sorgen på grund av Guds vrede och dom. Hela de här kapitlerna, kapitel 1 och 2 i klagovisorna, uttrycker nöd, uttrycker klagan. Varenda vers gör det i de här kapitlerna. Inte en vers där det inte är något som är jobbigt eller nöd. Det är nöden att Jerusalem har varit folkrik men nu är öde och tom. Var en drottning men nu är övergiven änka. Var härskare, nu slav. Glädje till sorg. Avskild för Gud, nu utkastad och övergiven. Från triumf och seger till besegrad och övergiven. Från hedrad till föraktad. Från överflöd till brist. Det är nöden över att det är slut på de religiösa högtiderna. Att de ledarna är döda eller inte klarar av någonting längre. Att templet är ohelgat. Att skönheten är förstörd och borta. Att de heliga dagarna hånas. Det är klagan över en feber från Gud. Att Gud har fångat dem i ett nät. Att Gud har kastat ut dem i ödemarken. Att Gud har lagt ett ok av deras synder på deras axlar. Att Gud har trampat ner. Att Gud utlämnar dem mot fienden. Det är nöden över att Gud håller sig undan. Att barnen är bortrövade. Att vännerna inte hjälper. Att ledarna dör. Att Gud beter sig som han är en fiende. Att Gud har tagit bort välsignelserna. Att han hade fördärvat staden. Det är klagan över att templet var orenat och rivet. Att sabbaten, den heliga dagen, var glömd. Att altaret där offrarna offrades är förstört. Att det inte finns något Guds ord som predikas. Och att det inte finns några profetior längre. Att det var hungersnöd. Att folket hade gått så långt att de ätit upp sina egna barn. Att folket var slaktat av fienden. Att fienderna hånade och skrattade. Det är okej och gott att klaga inför Gud. Vi får komma med vår klagan. Saltaren, den bok i Bibeln som innehåller alla dessa lovsånger som vi sjunger många gånger och läser. En tredjedel av den är fylld med sånger av klagan. Det är kanske inte lika ofta som vi sjunger klagosalmer här i kyrkan. Och Jesus själv, när han hänger där på korset och säger: Fader, Fader, varför har du övergivit, eller min Gud, varför har du övergivit mig? Ger Jesus själv uttryck för klagan och nöden. Vi får klaga. Vi får komma och utgjuta vår sorg inför Gud. Ta med det. Det finns någon som lyssnar. Det finns någon att vända sig till. Varför var det då sån nöd och sånt lidande? Vi ser i klagovisarna 1 och 5 och 1 och 18. Där står det så här: hennes ovänner har fått makten. Hennes fiender känner sig säkra. Till Herren har bedrövat henne för henne många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i 18: Herren är rättfärdig, men jag var upprorig mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfru och unga män har gått i fångenskap. Synden var källan till detta lidandet. Och synden är källan till allt det lidande, all den död vi ser i hela världen. Det är synden som är källan till våra problem. Både här i Älvsbyn, i mitt liv, i ditt liv. Det är det som är orsakat bränderna i USA. Att covid sprider sig över vår värld. Det är syndens verkningar alltihop. Och Gud, Han hade varnat, särskilt Israel. Vi läser det i klagovisen här. Vers kapitel 1 och 21 och kapitel 2 och 17. Man hade ju, men man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört min olycka och glädjer sig över att du gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Men det ska gå dem som mig. Och i 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Han har rivit ner utan att förskona. Han har låtit fienden glädja sig över mig, över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. Gud hade förvarnat och skrivit i sitt ord vad som skulle hända. Vi kan läsa om det i Moseboken. Tredje Mosebok 26. I vers 14 och 16. Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, då ska jag handla på samma sätt mot er. Jag ska straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och era själ tynar bort. Och så skall, och ni skall så er säd förgäves, ty er fiender ska äta upp den. Och sen så hoppar vi till 27-32. Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står emot, skall också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. Ni ska tvingas äta era söner och döttras kött. Jag ska ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder. Jag ska kasta era döda kroppar på de eländiga avgudars döda kroppar. Och jag ska visa er ifrån mig. Jag ska göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar. Och jag ska inte mer med välbehag känna doften av era offer. Jag själv ska ödelägga landet, så att era fiender som bor där ska häpna över det. Gud hade varnat. Han hade varnat folket vad som skulle bli konsekvenserna av de inte lyssnade till honom, om de inte levde som han hade undervisat dem. Och det hände. Men det som är trösten i det här, mitt i den här varningen, så läser vi vers 44 och 45. Men medan det i sina fienders land, det är i sina fienders land, skall jag trots detta inte förkasta eller avvisa dem. Jag skall att jag förgör dem eller bryter mitt förbund med dem, ty jag är Herren, deras Gud. Nej, dem till godo skall jag tänka på förbundet med fäderna som jag förde ut ur Egyptens land inför hedna folkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren. Så trots allt detta dom som Israels folk fick utstå, så var Gud fortfarande deras Gud. Om vi vänder oss till Romarbrevet. Då står det så här i vers 1, kapitel 1 och vers 18. Guds vrede uppenbarades från himlen över all ogudaktighet och all orättfärdighet hos människor som orättfärdighet undertrycker sanningen. Och sen i Romarbrevet 3 och 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Syndens lön är döden. Och Gud, han straffar synden rättfärdigt. Men det som är vårt hopp är att Kristus Jesus kom till jorden, tog på sig vår synd och skuld och dog för oss. Därför är vi friköpta. Vi är friköpta från syndens straff. Men synden finns fortfarande kvar i världen och i våra liv. Det är därför vi fortfarande lider här på jorden. Vi kristna har inte slutat att lida. Och denna källa till lidande har två anledningar. Antingen så är det på grund av vår egen synd. Och då tuktas av Gud. Det kan vi läsa om i Hebreerbrevet 12. Där skriver författaren så här. I 12 och 7. Det är till er fostran som ni får utstå lidanden. Gud handlar med er som med söner. Var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan tuktan, sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi har vår jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi inte så mycket mer underordnas andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid, efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. När vi har synd i vårt liv så låter Gud lidande komma över oss. För att rena oss. Om ett barn snattar godis, så gör en god far så att han kanske tar ifrån barnet dess veckopeng. För att barnet ska lära sig att inte snatta. Och Gud, han tar ibland ifrån oss de välsignelser han har gett oss. Inte för att straffa oss, men för att fostra oss. För att forma oss till att bli mer heliga, mer lika honom. Som en god far. Den andra saken som vi lider för, det är för andras synd. Eller för att vi gör bra saker. Vi kan lida även för goda gärningar. Eller för att andra är onda. Vi läser ifrån första Petrus brev 3 och 17. Till 18. Där står det så här. Ty, det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet, men levande gjord genom anden. Och i kapitel 4 och 1. Då nu Kristus har lidit i kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Vi kan även få lida för att vi gör rätt. För världen är ond, och vi lever mitt i den. Om vi bär fram evangeliet, det glada budskapet, så kanske folk börjar kasta ägg på oss och skratta åt oss. Och då lider vi inte som ett straff, utan som en, att vi är del av Jesus. Jesus fick ta hela smällen. Och när vi är en del av Jesus får vi ta en del av lidande och problemen, för att vi hör ihop med honom. Vad ska vi då göra mitt i våra lidanden? Oavsett var de kommer ifrån. Om de kommer från våra egna synder eller om de kommer från andras hat mot oss. Jo, vi ska vända oss till Gud. Det är han vi vänder oss till. I all vår nöd. Vi ser i klagovisarna 1 och vers 9 och vers 11 och vers 20 och 21 och kapitel 2 och vers 20. Där står det så här: orenhet fläckar follen på hennes kläder. Hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Hon har sjunkit ofattbart djupt och ingen finns som tröstar henne. O Herre, se mitt betryck, till fienden förhäver sig. Och 11. Allt hennes folk suckar och söker efter bröd. De ger sina dyrbarheter för mat att hålla sig vid liv. Se, o Herre, och jakt på hur jag föraktad jag har blivit. I 20 och 21. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet med barnhus och inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och glädjer sig över att du har gjort det. Den dag du har förkunnat har du låtit komma. Men det ska gå dem som mig. Och i kapitel 2:20. Se, Herre, och besinna vem du har handlat så emot. Ska kvinnor äta sin livsfrukt, barnen som de har burit i sin famn? Ska präster och profeter dödas i Herrens helgedom? Vi vänder oss till Gud med vår klagan, med nöden vi har i våra liv. För gör vi inte det kommer den äta upp oss. Men vänder vi oss till Gud så kan vi få befrielse. Inte alltid från lidandet, men från bördan och tyngden. Klagan till Gud är ett uttryck för tro. Vi läser i Lukas evangeliet kapitel 18 vers 1-8. Där använder Jesus en liknelse. Han säger så här: Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte. Men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer till sist att plåga pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle du inte Gud skaffa rätt åt sina ordvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? Att klaga, att komma inför Gud, det är att tro på att Gud är i kontroll. Att han har kontrollen över bränderna i Kalifornien. Att han har kontroll över covid-19. Det är att tro på att Gud kan göra skillnad om han vill. Att han kan hela oss i våra sjukdomar. Att han kan släcka bränderna. Att han kan hela folket. Att han kan befria. Och det är en tro på att Gud är god och vill göra det som är gott mot oss. Även om vi nu inte fattar varför vi går igenom det lidande vi har. Däremot så behöver vi se skillnaden på att gnälla. För det finns ett fel sätt att klaga. Man kan gnälla också. Det gjorde Israels folk många gånger. Vi ska läsa en av dem. Ifrån fjärde Mosebok 14, kapitel 14, 1-3. Precis efter att spejarna hade varit och kollat in landet som Gud skulle ge folket, så kom de och berättade hur härligt landet var, men också om de problem och de utmaningar som fanns där. Och direkt så blev det här responsen ifrån folket. Då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö i öknen, varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärdet och våra hustrur och barn ska bli fienders byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Det här sättet att gnälla eller klaga, det är inte uttryck för tro. Det är uttryck för en otro. Man tror inte att Gud har kontroll, att Gud kan lösa det hela, att Gud kan föra dem in i landet och ge det till dem. Man tror inte Gud är mäktig. Man tror inte Gud kan klara av det här. Att han både kan ge dem landet och befria dem från problemen. Man tror inte att Gud är så god. Gnälla ska vi inte göra, men klaga det ska vi göra. Och där behöver vi lära oss skillnaden. Men att gnälla för att vi inte tror att Gud är god, för att vi inte tror att Gud kan, för att vi inte tror att han är i kontroll, men vi kan komma med klagan inför Gud i tro. Tro på att han har det här under kontroll. Tro på att han kan göra skillnad och att han är god. Sen så vet vi också slutet. Vi ser fram emot slutet, för vi har hopp. Ett hopp vi har fått genom vad Jesus Kristus har gjort för oss. Det här är en bok i Bibeln. Om vi tar sista boken i Bibeln, så läser vi slutet. I näst sista kapitlet i Bibeln, Johannes uppenbarelsebok, kapitel 21 och vers 3 och 4, där står det så här: och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förr var är borta. Vad ska vi då ta med oss av allt det här? Be. Sluta inte att be. Fortsätt att be. Är du glad och tacksam? Tacka Gud i bön. Har du nöd, problem och sjukdom? Kom med Gud. Klaga, be. Vänd dig till Gud. Vänd dig kanske inte alltid till din man eller hustru. Då blir det lätt att vi gnäller. Men när vi kommer inför Gud så vet vi att han har all makt. Han kan ställa allting till rätta och ge uttryck för ditt lidande. Och våga vara specifik. Precis som Jeremia var. Han räknade upp alla problemen. Han lättade sitt hjärta fullt ut. För oss kanske det inte är lika illa som för honom och för folket i Jerusalem. Men vi får ge uttryck för varje sak. Att berätta varje sak för Gud. Och om du lider, så fundera på varför. Om du ser att det är kopplat till din synd, så omvänd dig från synden, be om förlåtelse och sluta med den. Om du ser att du lider på grund av andras synd eller på grund av det goda du gör för Gud, beväpna dig då med Jesu Kristi sinne, med det tålamod, med en tro, med ett hopp och den kärlek som Jesus Kristus hade när han led, så att du orkar. För det här klarar vi inte själva. Vi klarar inte att lida för någon anledning själva. Men med Guds hjälp så klarar vi det. Och kom ihåg att tro på Gud. Tro att han har kontroll. Tro att han kan göra skillnad. Och tro att han är god. Även om vi inte förstår vad han håller på med just nu. Sätt ditt hopp till Gud. Du vet ju att slutet kommer bli gott för den som hoppas på Herren. Och som man ibland säger, slutet gott, allting gott. När slutet kommer, kommer de här lidanden och problemen vi nu går igenom, de kommer bli goda. Då kommer vi se tillbaka på vad vi har gått igenom och se det goda som Gud lät ske genom det vi kämpade med. Låt oss nu be. Herre, vi kommer inför dig. Du ser krigen i världen. Du ser Syrien och hur mycket det folket har fått lida. Du ser Afghanistan och alla de krig och de bombningar som sker. Du ser det hat som växer i vår värld. Herre, du ser allt detta. Du ser människor som svälter. Du ser all den nöd som finns på vår jord. Du ser sjukdomarna. Du ser covid-19. Du ser alla de sjukdomar som vi inte talar om så mycket, som ändå tar så många liv. Du ser alla de cancersjuka. Och du ser all den otro som finns i världen. Du ser Sverige. Du ser hur det blir upplopp i Malmö och hur kriminaliteten växer. Hur gäng tar kontroll över vårt land. Du ser hur brotten ökar, hur fängelsen inte rymmer de som ska straffas längre. Du ser det förtryck som kristna utsätts för, ibland utan att tänka på det. Du ser den orättfärdighet som sker. När inte människor får vad de är lovade. Eller när orättvisorna växer. Du ser asylprocesser som inte är rättvisa och orättfärdiga. Herre, du ser Älvsbyn. Du ser att Polarbrödsfabriken har brunnit ner till grunden. Du ser alla de som har blivit arbetslösa, som står utan försörjning. Du ser alla de människor som törstar och hungrar i Älvsbyn. Inte efter mat, men efter dig. Du ser korskyrkan. Du ser när våra krafter sviker för att vi känner oss svaga eller gamla eller sjuka. Du ser folk vi sörjer för att de flyttar och inte längre bor med oss. Du ser hur de unga flyttar så många av dem till större städer och inte är kvar längre. Du ser att vi inte kan träffas på samma sätt som vi gjorde förr. Att vi inte är lika många här nu som tidigare. Du ser hur vi saknar närheten av kramar och handslag. Du ser de sjukdomar och krämpor vi har. Du ser den diabetes som Eivor kämpar med. Du ser hur Karin kämpar. Du ser oss var och en. Du ser dem som av rädsla lever under ett hot att utvisas och kastas ut ur Sverige. Du ser allt detta, Herre. Tack för att du ser. Tack för att du hör. Herre, lär oss att klaga i tro på att du är i kontroll. Hjälp oss att upphöra med gnällandet och komma med klagan inför dig. Klaga när det går för våra familjer eller för världen runt omkring oss. Tack för att du ser. Och tack för att du sände Jesus Kristus för att dö på korset för vår skull. För att vi inte skulle leva under straff och under synd, utan bli friköpta, befriade. Och tack att om vi nu lider, så lider vi inte meningslöst eller för att vi straffas för vår synd. Då lider vi för att vi antingen har del av din son Jesus Kristus. Vi lider för att goda gärningar, eller så tuktar du oss för att vi ska bli mer lika dig. Och tack för att vi har ett hopp och en framtid som vi blickar fram emot. Vad än som kommer hända oss här, så fäster vi blicken på den frälsning och den evighet som väntar, när alla lidande och död och plågor är borta och vi får se dig ansikte mot ansikte. Amen.